Guds fred. Vi samlar våra tankar i bön till Gud. Mitt liv det är i Jesu blod, trots alla dödens piler. Går hela världen mig emot, i Jesu blod jag vilar. Det läger alla själesår, uppkvicker moten när jag går i sorg och tunga tankar. Och när det stormar i mitt sinn, lik skip som kastas runt av vind, där är hans blod mitt anker. Jag tackar dig, Herre Jesus, att det kom en dag i mitt arme liv, där du gav mig ett ankerfäste för livet, för döden och för evigheten. Och så vet du, Jesus, jag är lika hjälplös idag som förr. Men du som drev oss ut, vill du stilla ministerpacka? Herre, vi ber om allt det du ser vi tränger till i denna stund. Det ber vi i Faderns, i Sönnens och den Helige Ons namn. Amen. Vi ska läsa samman ifrån psalme 11. Till sangmästaren av David. Till Herren tar jag min tillflukt. Hvordan kan dere da si till min själ, fly till fjället som en ful? För se, de onde spänner buen. De sikter in sin pil på strängen för att skyte i mörke på de uppriktige av hjärte. När grundvollene nedbrytes, vad makter da den rättfärdige? Herren är i sitt helige tempel. I himmelen har han sin trone. Hans öjne skuer ut, hans blick pröver mänskenes barn. Herren pröver den rättfärdige. Men hans själ hater den onde och den som älskar våld. Han lar snarer regna ned över de ugudlige. Eld och svavel och glödande vind är den del de får i sitt bäger. För Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärd. De uppriktige ska se hans åsyn. Amen. Det är viktigt när vi läser den elfte salme att vi är klara över att denna salme det är en tillgitt synders vittnesbörd om Gud. Ett vittnesbörd som uppenbarar Guds trofasthet i en trolös världen. För själv om denna syndens världen är ond, så är Gud god. Själv om man lever i en trolös världen, så är Gud god. Och själv om människorna som omgir han är trolösa, så är Gud trofast. Och det är viktigt vi minner varann om det, särskilt i en avfallstid. Särskilt när vi ser mycket vont. För det att troen på Gud är ju ingen skyddsparaply som fritar mig från noe av denna syndens och dödens smärta som råder efter syndefallet. Hade det varit sån att troen på Gud hade varit en skyddsparaply som hade garanterat mig frihet från smärta och vansker, då hade ju allt ville tro på Gud utan att omvända sig. Nej, det är ingen skyddsparaply. Men det är likväl ett vilested. Jag kan ärligt säga att jag har grått mer efter att jag blev frälst än för. Till samtidigt må jag säga den största lycka jag upplevde i livet var att bli frälst. Och få visshet om att det fanns en nådig Gud för en sån som mig. När detta otroliga gick upp för mig begynte livet. Och David han förtröster på en god och en rättfärdig Gud. Och den här troen, den är så djupt förankret i Gud att han icke vill flykte, uansett hurdan hans yttre omständigheter ser ut. Alltså, hur hopplöst det än ser ut, så vill David icke flykte som om allt var tapt. För det är att hans ögne och hans förnuft säger att nu är allting tapt. Och vi har forskjellige epoker i livet. Kanske är någon av er som lytter idag där, hvor livet är svårt, smärtefullt och vanskligt. Och du har ropt till Gud och det ser inte ut att vara hjälp i det. Men du ser, David, han har icke det synliga för öje, men det usynliga. Och sen när alla yttre omständigheter och livets stormer ser ut till att knuse han, så lar han icke sina födelser och sina egna tankar avgöra vad han bestämmer sig för. När jag läste det här på morgonen idag så satt jag och tänkte på de åren jag hade min tjänste bak järntäppe. Jag passet aldrig till det. Jag har aldrig varit särskilt smart eller särskilt modig eller särskilt stark. Jag har liksom inte haft något att stilla upp med. Jag bara var villig. Och resten tog Gud sig av. Men alltså, någon gång såg det så hopplöst ut att jag visste, nu är det tapt. Men jag hade en uppgave. Och jag hade inte mod till det. Och jag måste säga att jag är så tacknämlig för att uppleva Guds kraft i mitt liv. Men det har aldrig betytt att jag har följt det här i gutten som kan det. Det här är han som klarar det. Men att uppleva Guds kraft i mitt liv, det har betytt att jag har fått nåde och välge att göra det som är rätt. Själv när jag är rädd. Jag lar inte angsten och rädslan bestämma vad jag gör. Eller styra mig. Och alltså, det är tydligt att när folk ser Davids situation, ser hans yttre omständigheter och prövelser, så ger man han rådet, flykt för ditt liv. Nå, må du flykta, hvis du ska berga dig. Du må flykta för att på den måten att finna ett sted där du kan skjula dig för fienden. Men alltså, David väljer att alltid sätta sin lit till Gud, uansett vad som möter. Och alltså, vi ska bara se lite på denna korta salme, som i de tre första verserna lär oss blicka in i det budskap som människorna runt omkring han frister han med. Eller rättare sagt, hånte han med. Och i de fyra sista vers får vi veta på vilken grund frimodigheten vilar. Alltså, det är som David vill fortälla oss och säga detta, att trygghet, det består icke i fravär av nöd eller vanskligheter. Trygghet består icke fravär av storm, men trygghet betyder närvär av Gud. Jag husker i slutet på 80-talet när jag var samman med Samuel Lam, som akkurat var kommit ut efter 20 år i fängsel för sin tro. Och fängselsförhållandet i Kina är icke som i Norge. Och överleva 20 år i ett kinesiskt fängsel, bara det är ett mirakel. Jag ska inte säga jag hade det gott, sa han. Men jag vill säga, jag vill icke vara de åren förutan. För det var där jag lärde att känna närvaret. När Samuel Lam snackade om Gud, sa han alltid närvaret. Alltså, och David har genom många prövelser och smärter lärt att sätta sin tillit till Gud uansett. Och alltså, ingen är så trygg i fare som Guds lille barneskare. Det är ju så att de flesta salmer, de taper sig när de översätts till ett annat språk. För det är ju i prosa och form, så det är inte alltid lätt att bara översätta rätt över. Men det finns faktiskt en salme som har steget ett hack vid översättelse, och det är ingen är så trygg i fare. Upprinnelsen är ju Lina Sandells "Tryggare kan ingen vara". Och det är sant. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Men det är ända bättre på norsk. Ingen är så trygg i fare. Du skönner, en hedning kan också vara trygg, visst det inte är någon fare. Visst allt går som en dans på rosor och solar skinner, då kan hedningen vara trygg. Men ingen är så trygg i fare som Guds lille barneskare. För hans mål är dette ene, hör du det? Barnets sanne väl alene. Det ska du huska när livets smärter, hvor farlig det än ser ut. Och när jag läser psalm 11, vers 4-7, så ser vi in i ett vindu där vi liksom anar något av evighetens fjällandskap. Det är ett perspektiv som fyller mig med styrke och tro och förväntning. Men för vi vilar för länge vid den utsikten ska vi se på någon råd man gav David. Fly till fjället som en ful. Alltså, kanske blir orden uttalt av slike som regnet med att Absalom, sönnen hans, snart skulle överta kongetronen. Det vet vi inte. Vi kan inte med säkerhet se när detta blir skrevet. Men det som är säkert är att de människor som kun regner med de synliga, de avslöjar sig ofta vid sina uttalelser. Jag har tänkt på det ibland när hedningar kommer och kastar ut ting mot mig. Så tänker jag, du aner inte vad du avslöjar om dig själv. Du avslöjar att du ser inte något mer än det legemliga ögat ser. Och det var en som sa till mig, du må väl bli motlös av och till när du prövar att snacka till människor om Gud. För det är ju ingen som längre tror på det där. Du må ju inrömma att du följer det lite om. Nej, så inte i det hela tatt. Vad säger du, sa han? Jag måste säga, mig bruka ett bilde. Du och jag står vid en ypperlig utsiktspunkt. Och jag ser det vidunderliga landskapet och så prövar jag beskriva det för dig. Men du tror mig inte, för du är blind. För dig är allting svart. Och så säger du, det där tror jag inte nu är på. Syns du, jag bör följa mig dum då? Alltså, ibland skönner jag inte denna världens logik, för att säga det enkelt. Men alltså, här kommer de och prövar att frista David till att inte stole på Gud. Till Herren tar jag min tillflykt. Hvordan kan dere da si fly som en ful? Du ser ju hvordan det går, säger de. Bara se hvordan det går med dig. Nå må du flykte. Fly upp i fjällen. Nej, säger David. Lösningen min är inte att fly till en eller annan fjällhule. Det är inte de tusen fjällen runt omkring som är min tillflykt. För mig är det en klippe. Klippe, du som brast för mig. La mig gömma mig i dig. Vär mig en klippe vår jag kan bo, dit jag alltid kan gå. Du har sagt du vill frälse mig, för du är min klippe och min fästning. Det är ett ord till dig idag som det stormar för. Som bärer på något som är tungt. Det ser inte ut att vara någon lösning. Livet är kort sagt vanskeligt. Och det är inte ett tecken på att du är glömt av Gud. Det är bara ett tecken på att du lever i en syndens och dödens världen. Till Herren tar jag min tillflykt, säger David. Och det är så fint. Han säger inte, ja, nu börjar det bli så vanskligt, nu må jag visst ta min tillflykt till Herren. Det har han tagit för vanskligheterna kom. Det är nog han allerede har gjort. Och hvordan kan det då si till min själ fly, flykt som en ful? Och det är det råd människorna ofta ger idag det. Rejs väck från problemen. Sticka gåre. Du tränger och kviler ut. Rejs lite du. Flykt från de omständigheter du står i. Flykt som en ful. Och så glömmer man att vi kan faktiskt inte flykte från oss själva. Jag hade inte varit frälst många år för jag upptäckte det. Det var en smertelig oppdagelse. Jeg kunne ikke flykte fra meg selv. Jo, det er mye fiendskap rundt omkring meg, men problemet mitt er at den verste fienden bor her inne. Det var ikke kjekt å oppdage, altså. Mitt eget egoistiske hjerte. Altså, jeg er klar over at i vår stressede og oppjagede verden kan det nok av og til for noen være nødvendig å ta en pause og rese et sted og slappe av. Så det er ikke det jeg vil til livs. Det er ikke det jeg sikter til. Men altså, hvis du prøver å frykte fra dine problem, eller flykte fra en situasjon du egentlig burde ta i tur med, det er ikke bra. Altså, jeg minns når jeg nærmet meg 30 år, da var det noen som sa til meg at jeg måtte være innstilt på kanskje få en depresjon når jeg fylte 30. For når man fylte 30 følte man seg så gammel. Så jeg var jo beredt på den her depresjonen, men den kom liksom ikke. Det var helt greit å fylle 30. Men da 40, det var jo mye verre. Da, altså, det var fæle greier. Og jeg syntes det var nydelig å bli 40. Men da 50, altså, det var den totale krise, for da var livet slutt. Men jeg syntes det var veldig greit å bli 50. Så jeg sa til kona at jeg tror jeg er visst immun mot de her alderskrisene jeg. Men det stemte ikke. Du skjønner, jeg samlet sammen alt sammen til 60-årsdagen. Jeg tog det hele i en støyt og holdt på å gå knekken. Jeg var så uforberedt på det. Det var helt forferdelig, altså. Og da var det en venn som hadde betrakt litt bedre råd enn hva jeg har, som sa det at du trenger å reise vekk en uke og glemme hele greia. Og han skulle bekoste både reise og opphold for meg. Du skal på tur, sånn, og glemme allting. Nei, sa jeg. Jeg skal ikke på tur. Jeg er oppe i en livskrise, og enten må jeg gjennomleve den, eller så må jeg slutte å preke. Jo, det er ikke lett alltid. Det var grusomt å bli 60 for meg. Tankene gikk tilbake på alt i livet som skulle ha vært gjort, men ikke var gjort. Muligheter som jeg hadde sviktet. Og så kom det som var enda verre, alle de ting som ikke skulle ha vært sagt eller gjort, men som dessverre var sagt og gjort. Og det var umulig å få det ugjort, for det var gjort. Jo, sannheten kan være smertefull. Ja, for å si det rett ut, jeg møtte meg selv i døra, og jeg likte ikke det jeg møtte. Sannheten, min venn, hvis du feiser den, møter den, den kan sannelig smerte. Ja, den kan gjøre så vondt at det er nesten umulig å beskrive. Men jeg vil jo si, hvis du blir der i sannhetens lys, så ikke bare smerter det, men det setter også fri. Halleluja! Den sønnen har frigjort, han er virkelig fri. Ikke for at han flykta til fjellene, men for at han møtte han som kan gripe inn i vårt liv. Du er meg en klippe hvor jeg kan bo. Spør deg selv i dag, hvor har du din tilflukt? Roen og freden din, hva grunner den seg på? Blir den borte hvis de ytre omstendigheter raser sammen? Er det ytre livsforhold du grunner det på? Dine muligheter eller mangel på muligheter? Du ser det at hvis Satan ikke lykkes med å lokke oss til overmot og selvsikkerhet, for det er ikke alle han greier å forføre den veien, da prøver han å størte oss i mismot og oppgitthet. Og når han skal gjøre det, så kan han enda bruke mennesker i vår omgivelse. Mennesker som i beste velmening gir oss råd, men som dessverre, det er råd som dessverre har sin utgangspunkt i de yttre omstendigheter, det vil si det synlige. Och med sin utgångspunkt i det synliga ger de till synes gode råd. Nå må du skynde dig, nå må du flykte, eller går du under. Och selv om vi verkligen önskar att förtrösta på Gud, så blir vårt blick ofta mer fixerat på stormen. Det är själafiendens vapen. Han ber dig betrakta din krise. Ber dig betrakta vanskligheterna. Och så blir vårt fokus stormen istället för han som har makt att stilla den. Så istället för att låta sig styra av råd om att flykta vänder David på tankegången och säger: Hvordan i all världen kan dere si till mig, flykt som en ful? Vet dere ikke att jag har tagit min tillflykt till Gud? Vet dere ikke det? Alltså, rådgivarna prövar att si till David hur farlig situationen är, och nå haster det. Nå må du göra något nå, eller är du färdig. Pilen är allerede på buen, säger det. Ja, så nu är den här. Det är ingen tillfällighet att en av våra trosfäder, han kallar psalm 11 för den standhaftiges sang. Alltså David lukker inte ögonen för de faror som truer han. Det är inte det kristen tro handlar om. Troen på Gud är inte verklighetsflykt. Det var en som sa det till mig. Nej, han var inte intresserad i det jag snackade om. Nej, sa han, det där religiösa svärmer och verklighetsflykt. Jag måste säga, det har du inte skönt det. Jag lever inte i verklighetsflykt. Jag har tagit min tillflykt till han som är verkligheten själv. Det är nog ganska annat. Alltså, David, han ser nog mer än bara faren. För han har fästat blicken på Gud. Och han har tillit till han. Selv om alla yttre omständigheter säger något annat. Han säger, när grundvollene nedbrytes, vad makter då den rättfärdige? Den här salmen har aldrig varit mer aktuell än idag. Men det är det som David på en måte vänder på spörsmålet säger, när de säger att när grundvollen nedbrytes, vad makter då den rättfärdige? Så är det som David säger: vänner, vad är det jag icke kan göra hvis jag förtröster på den allmäktige? Jag skulle ut och preka en gång och var en som sa det att du fortsatt håller på. Det verkar ju som det mesta är omöjligt för dig. Ja, så är det ju märkligt efter alla dessa år. Jag kom visst aldrig längre. Att jag är lika hjälplös varje gång. Ja, men varför håller du på? Jo, så är det att selv om jag är lika hjälplös nu som när jag startade, så är han lika allmäktig som förr. Och då får jag när jag går hemifrån säga, ja, vi får väl göra som vanligt. Siden allt är omöjligt för mig och allt är möjligt för dig, så är det väl, får vi göra som vanligt där du får lov att överta. När grundvollen brytes ner, det är högaktuellt. Alltså Guds ord, det dras i tvil och latterliggöres. Och drive gön med allt helligt, det är blivit allminnelig underhållning på fjärnsyn. Men selv om Guds ord hånes och föraktas och förnekas av de flesta, för man kan icke tro på Bibeln i vår upplyste tid, sa en man. Och selv om det är sån, så må jag säga att det är många människor idag som är klar över att snart är den sista timmen kommet. Och de som har störst kunskap frykter mest, sa en forskare. Alltså Bibeln säger att det som ska känneteckna ändetiden, det är lovlöshet, egoism, Guds bespottelse och umoral. Icke sant? Vi kan slå upp i andra Timoteusbrevet, kapitel 3. Men detta skall du veta, att i de sista dagar ska det komma farliga tider. För människorna ska vara egenkäre, pengekäre, skrytande, övermodiga, spottande, ulydiga mot föräldrar, utacknämlig, utan aktelse för det heliga. utan naturlig kärlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, våldsomme, utan kärlighet till det gode. Frykt icke, min vän. Det har ännu icke skett något på denna jord som icke samsvarar med Guds ord. Alltså det bilde Bibeln tecknar av människa i tidsalderns avslutning, det är icke lyst. Men allerede på Davids tid arbetade Guds fiender för att riva ned grundvollene. Och det står grundvollene i flertall. När grundvollene nedbrytes. Men alltså, det var ju samma tone som mötte David den gången han skulle gå ut mot Goliat. Ja. Tänk Goliat, han hade morra och kväll i 40 dagar. Det betyder 80 gånger hade han jämtat samma budskap. Det kallas för hjärnevask. 80 gånger hörde Israels folk samma budskap. Och visst du känner situationen där i Samuelsboken när det här sker, så skönner jag att Israel var så rädd. För de hade ingen vapen. Det var tatt fra dem av filisterna. De fick icke en gång ha en smed slik att de kunde vässa det de plöjde med. Då måtte de till filisterna. Så här står två arméer, den ene väpnet till tänderna med det som var datidens bästa vapen. Och så en armé utan någon vapen, var bara kungen och hans följesvän hade svärd, eller ingen. Och så står en man som är stor till växten fram och spotter på dig. Och säger, är det någon som vill ta upp kampen mot mig? Och detsamma gör själefienden idag. Och så står han upp och så ropar han till din själ, du är en tapper. Du är en tapper. Se så många gånger du har tapt. Du försökte, du ville bättre, men du är en tapper. Du har alltid tapt och du kommer alltid att tape. Det är hans budskap. Och när du har hört det många gånger också, tror du det? För han sätter fokus på mig, icke på han som ska frälsa mig, nämligen. Och så ska David, den lille hyrdegutten, han har väl lika mer än 17 den gång, så ska han ta upp kampen. Och då vill kong Saul klä David i sin rustning, för den var ju, kongerustningen var mäktiga saker alltså. Men den passade ju icke för David. Jag prövde mig på Sauls rustning som ung predikant. Jag såg ju någon jag såg upp till och så prövde jag efterligna dem. Tänk! Så gott att Gud stansade mig och icke förkastade mig. Och det var faktiskt David som löste mig. Jag såg det här för mig. Där David ska ut i striden och så kommer en som vänt nu lite. Var har du hjälmen? Jag har icke någon hjälm. Ska du gå i strid utan hjälm? Ja. Ja, men får någon se, var har du svärdet? Jag har icke någon svärd. Ja, men vad har du då? Ja, det är lite flaut att snacka om, för det är ju egentligen icke någon vapen. Det är mer sånt som trubbelmakare går runt med. Jag har en sån stenslunge. Okej, sa Gud, då brukar vi stenslunge denna gången. Husk det, min vän. Gud spör aldrig efter något du icke har. Uansett hur lite du har. Det är helt ointressant hur mycket eller hur lite du har. Det enaste som är intressant är till vem du ger det du har. Och detta löste mig så jag följde från den dagen. Så enkel då. Kunskapslös jag är. Mitt kall är att vara mig. Icke någon annan. Idag har jag hånet Israels fylking. Kom med en man som vill kämpa. Alltså. Och i den här situationen ger man han råd och flykte upp till fjällen. David säger, Herren är i sitt helige tempel. I himmelen har han sin trone. Hans ögne skuer ut, hans blick pröver mänskenes barn. Begynnelsen på 80-talet var det en gammal dame i Holland. Hon sa, kom ihåg en ting Kurt. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Alltså, David hade sökt trygghet högre än fjällen i runt Jerusalem. Men de såg inte så höjt de flesta. Folkeslag larmet står det i den 46:e salmen som Koras söner skriver om. Folkeslag larmer, riker blev rocket. Gud låt sin röst lyde och jorden smältet. Herren, härskarenes Gud, är med oss. Jakobs Gud är vår faste borg. Och i vers 5 i psalm 11 här säger han att Herren prövar den rättfärdige. Säll om vi är frälst och lever gott med Gud så undgår vi icke prövelser. Men det är forskjell på att vara prövet av Gud, för det är ett tegn på hans kärlighet. Och så det att vara en som är i upprör mot Gud. Jag ska läsa ett ord i Hebreerbrevet 12. Det är från vers 6. Hör, men utan tro är det omöjligt att vara till behag för Gud. För den som trär fram för Gud må tro att han är till och att han lönner den som söker han. Vid tro bygget Noa i helig frykt en ark till frälse för sin husstand. Efter att han var blivit varslet av Gud om det som ännu icke var sett, vid den fördömte han världen och blev arving till rättfärdigheten av tro. Vid tro var Abraham lydig där han blev kallt, så han drog ut till det sted han skulle få till arv. Och han drog av sted utan att vite var han skulle komma. Vid tro levde han i löftets land som i ett främmed land. Han bodde i tält samman med Isak och Jakob som var medarvinger till samma löfte. För han väntet på byen med de faste grundvåller. Den som Gud, som har Gud till byggmäster och skaper. Ja. Vid tro fick oss och Sara kraft till att bli mor för en ett. Vid tro, Herren prövar den rättfärdige. Vi kan icke lära känna Gud utan prövelser, sa Samuel Lam i Kina. Det var märkligt att få möta den mannen. Han drev ju ungdomsarbete i Kina och blev dömd till fängsel i 4 år. Och så fortalte han mig och sa, och när jag kom ut efter de 4 åren så kunde jag inte komma igång med något arbete för jag hade ingen litteratur. Men efter 3 veckor så kom deras team och brakte mig litteratur igen och så kom jag igång. Men efter någon månader blev han uppdaget igen. Och så sa de, okej, hvis du icke lärer på 4 år så ska du få 4 gånger 4 år och så blev han dömd till 16 år. 7 år före han kom ut döde hans far. 2 år före han kom ut döde hans kone. Och när han kom ut så var huset tömt på allt. Salmeböcker och bibler, allt var bränt, det fanns ingenting. Och så står jag där i detta nakne huset med Samuel. Och så ser han på mig och så ser han Kurt. Du må be för Kinas myndigheter, de är så hjälpelösa. De har berövat han allt. Och så säger han, jag må be för dem, för de är så hjälpelösa. Ja. Du skönner, sa han, de kom här för någon uke sedan och ville arrestera mig igen och ändå ta mitt liv. Får vi ha kännskap till att du har haft besök från väst? Ja, sa han, det har jag. Vill du ha namnen? Vill du utlevera det? Ja, sa han, det kan jag. Den första, han var vicepresident i Amerika. Den andra var den här berömte astronauten. Och den tredje var chefskribenten för BBC News i England. Och då ville de han skulle stoppa där, och så drog de. Och så tänkte de vad publicitet det ville bli över hela världen hvis de kastade den här mannen i fängelse. De måtte bara ge upp, ikke sant? Jag hade vanskligt för att finna fram. Jag hade ju pugga adressen, men jag slet med att finna fram, för det är inte helt lika de kinesiska tegn och de svenska nämligen. Och så kom det två politifolk, och så tänkte jag, ska jag hålla mig undan så de inte skönner att det är Samuel Lam jag söker efter. Men de kom fram och så sa de på engelsk, we know where it is, follow me. Och så visste de med vägen dit. Ja. Men nu är han hemma hos Herren. Men så tänkte jag att Thomas Brooks, han sa, ingenting är så klart kännetecken på andlig hälsa och uppriktighet som när ett människa fortsätter att söka efter större personlig helighet, själv när Guds frykten angripes som mest och anklages, förföljes och plages här i världen. Ja, vi ska inte låta oss skrämma av det som sker nu. Men vi ska leva med öppna ögon. Jag måste säga, jag bara väntar att de ska stänga ner mina prekener på nätet. Tror inte det är långt borta. Jag vet heller inte hur länge vi kan öppet samlas som vi gör. I alla fall inte hvis vi lyfter fram Guds ord. Men alltså, vi må inte glömma att Gud är helig och rättfärdig. Han hatar synd. Och varför skulle jag då flykta för ugudliga människor som har Gud emot sig? Alltså både i Sodom och Gomorra, det såg väldigt imponerande ut för en tid. Men efter att Guds dom hade fallit så var det ganska annorledes. Och därför bör jag inte frykta för dem som snart ska rammas av Guds dom. Det är inte lättare kår och bedre förhåll vi tränger. Men vi tränger öppnade hjärtar och öppnade ögon för att se de möjligheter Gud har lagt färdig för oss. Men som det kan kosta smärte och vandra i, det kan det. Men alltså, jag har upptäckt att den största hindringen, det är mitt eget hjärta. Och det är så tragiskt att många kristna ser ut att leva utan plan för sitt liv. Och med plan tänker jag liksom inte på en stram timeplan, men kanske mer på en aktiv respons på det profetiska ord från Gud. Alltså, Jesus sa ju aldrig till sina discipler, nu sitter dere här och väntar och ser, kanske får dere en inbjudelse från Samaria. Men han sa, gå ut i hela världen och förkynn evangeliet. Och det verkar i ett syndefall som att mänsket må enten bli utfodret eller underhållt. Och i många menigheter har man valt underhållningen. Det är som man tror att hvis man bara får det innanför bedehusväggarna så är det bra. Men det är ju inte det handlar om. En spörsmål är, vad är det vi ger till folk? Låt oss säga, Herre, vi älskar dig. Vi vill leva för dig idag och så länge du ger nåde till dig. Herren säger, du har hört det sagt, du ska älska din näste och hata din fiende. Men jag säger er, dere ska älska deras fiender. Dere ska be för de som förföljer dig. Så var det som Gud sa på morgonen idag, har du den nöden för de som går förtapt? Låt oss huska att det står fast att Gud bedrar man icke. Det är ett mänskesår ska hon också höste. Och så tänker jag på alla disse som du prövar att säga ett ord till och det bara ler, hånar och spotter. Det går liksom inte att nå fram till den, hur ofta du prövar. Och det ser ut som de triumferar nästan. Och så tänker jag, och så i nästa ögonblick så är du rätt in i evigheten. Och det gör mig så ont, och så tänker jag, stackars människor, när det är för sent, för alltid. Och så ska de se alla de tillbuda de hade. Och så att de bara förkastade det. Det kan nok til tider se ut som det regner nok så godt på de urettferdige som de rettferdige. Gud gir sitt regn. Og ibland kan det se ut som det er en vinning å tjene synden. Men du skal huske at nå, det er syndens tid. Øyeblikket er deres tid. Mammon er deres Gud. Og ære, høymod og berømmelse fyller hjertet. Hvor annerledes er det ikke med Guds barn og Kristi etterfølgere. For ikke bare øyeblikket, for vi har det med. Det må vi skal leve når vi lever. Øyeblikket er med, men vi har også evighetsperspektiv. Herren er rettferdig. Og det er en sang som jeg har foreslått vi skal synge etter preka. For jeg sa til min broder og venn her, det har vært så kjekt å synge en sang på grunnteksten. Det var 319. Ja, det er det, sa kona. Helt rett, jeg har en utrolig hukommelse, men den er så kort. Altså, hør nå her. Det her er litt av en salme, altså. Han ger mera nåd när min börda blir större. Det stämmer med skriften det, men det stämmer inte med mina känslor. Alltså när min börda blir större, då känner jag det som jag är glömt av Gud. Men den som har hela perspektivet, han kan synge: han ger mera nåd när min börda blir större, när arbetet växer mer kraft han beter. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas, när prövningar möta sin frid han mig ger. Vi vill tacka dig, Herre, för Davids vittnesbörd i psalm 11. Och tack, Herre, att när min börda växer, så växer din nåd ännu mer. Tack för din omsorg, Gud. Herre, bevara mig så jag icke tänker som världens barn, men att jag kan förstå att mitt i vanskligheter och det som möter mig i livet, så är jag älsket av den Gud som har gått i döden för att försona alla mina synder. Amen.